Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ja, helige ande, kom och ta din plats hos oss. Tack för att du bor i våra hjärtan. Vi ber, öppna nu ordet för oss. Det ord som du har inspirerat och väglett författarna i att nedteckna. Öppna våra hjärtan så att vi får höra ditt tilltal. Att det får leda till att våra hjärtan mjuknar inför dig. Tack för att du med din fullkomliga kärlek driver ut rädsla och ängslan. Kom och tala till oss idag. Tala genom oss under resten av dagen och veckan. Låt oss då få bära med det som du har gett oss. Ge som gåva det vi har fått som gåva. I Jesu namn. Amen. Vi är inne i den här serien Andens liv. Vår bön, vår förhoppning är att vi ska få gräva i och upptäcka så många olika delar av vad anden gör. Därför att det är inte en del av det kristna livet. Det är hela det kristna livet. Det är anden som möjliggör livet för oss. Vi har haft två omgångar här. Har ni inte hört dem så gå gärna in på nätet och lyssna på dem när vi har fått höra om hur anden är den som väcker tro och leder till omvändelse och hur också fortsätter sen att forma karaktären och låter sin frukt få växa i oss. Och nu så har vi idag så några gånger där vi får tala om också det som blir i mänskliga ögon i alla fall spektakulärt eller upplevs som övernaturligt. Man kan säga att vi har talat om andens inre liv eller andens, hur anden skapar tro. Och nu så får vi ägna oss hur anden ger kraft och kommer med kraft och hur det får verkningar utåt. Och så säger jag har slarvat lite för att jag har skrivit lite olika undertitlar till den här predikan. Och någon har gått till mötesledare och någon annan har gått ut på till kommunikatör och sådär. Men andedop ska vi få prata om. Och en underrubrik som vi också har haft kring det här som är om andens liv, om det är en engångsföreteelse? Frågetecken. Så det ska vi få ägna oss åt nu. Och då är min fråga till er, hur många här som är bekanta med det här begreppet andedop? Har ni hört det? Ja. Och skulle vi kunna göra så bara att vi, en liten stund, om ni som har ett hum om det här begreppet, om ni vill dela med de som sitter bredvid varandra, vad det här är, liksom, vad er bild av det är. Och ni som känner att det här var något helt nytt, jag har inte koll på det. Men vad väcker det för i så fall för associationer, andedop? Hur känns det ordet? Liksom? Vad tänker du att det skulle kunna handla om? Så ta bara någon minut här och så dela lite med varandra vad ni tänker. man blir ju nyfiken. Det blir man på vad som rör sig här nere. Skulle jag bara kunna få något exempel på någon som vill dela? Bara vad ni har sagt. Våga kasta ut det bara. Just det. Ett andra ord är alltså ett synligt tecken på att man är fylld av anden. Det är någonting konkret som händer.
Inte bara, men
nej, det är en del av det. Mm. Är det någon annan som vill kasta ut någonting? Ju äldre vi blir, desto mindre förstår vi. Jag kan skriva under på det. Har du något här borta om dop? I dop, det sker i dopet. Det är vattendopet, tänker du. Mm. Precis. Vi låt oss få gräva lite i det här. Därför att vi har haft ett väldigt spännande århundrade bakom oss. Som har präglats väldigt mycket av andens rörelse. Och det har varit flera vågor av väckelse eller förnyelse i kyrkan som har då också gått över alla kyrkofamiljer. Inför förra sekelskiftet så blev påven uppmanad av en enkel kvinna som skickade brev till honom enträget om att vi behöver mer av Guds ande. Guds ande måste leda kyrkan. Vi får inte förlita oss på andra mänskliga ordningar. Och han tog intryck av det här och inför sin nyårsbön, inför det kommande seklet, så invigde han århundradet till anden. Och sen några år senare så tog också en andlig väckelse fart, pingstväckelsen brukar man tala om. Och då började den på ett annat väldigt enkelt sätt, på en bakgata på västkusten i USA. Och sen sprider sig över världen. Men så blir det som det ofta blir, att det stannar liksom det blir en pingströrelse kring det här och ett samfund kring det. Jag är väldigt glad för pingströrelsen. Men det är som att det var inte nog. Och sen så har det kommit fler vågor på det som också har gått ännu bredare och in i alla kyrkofamiljer. Och så är vi människor och så försöker vi vill förstå. Vi vill skapa liksom struktur i det här. Och min tanke med det här, vi ska försöka förstå anden. Men vi ska vara väldigt varsamma med att försöka rama in anden. Och säga att precis sådan här är Gud och handlar på det här sättet. Jag skulle säga att en association jag har till det här ordet andedop är så som det talades mycket om i den tidiga pingströrelsen. Och som har präglat väldigt mycket av också de här andra rörelserna och vågorna. Har varit att det är liksom en väldigt, väldigt definitiv tidpunkt. Först sker omvändelse, sen så kommer vattendopet, sen så sker en förbön med en upplevelse av ett andedop. Och som tecken på det så får jag tungotalet som gåva. Det har varit en väldigt vanlig beskrivning av det här. Och vi har sett det hända väldigt många gånger, men det är en alldeles för snäv ordning eller beskrivning för det. Och tyvärr så har jag också mött många människor där det har att man har låst sig så vid det här har fått raka med det som skulle varit till befrielse för varje individ. Att varje individ, varje människa kan få bli fylld med Guds kraft och kan få som gåva saker som jag aldrig skulle kunna skapa i mig själv. När man låser in det på den här ordningen så har det istället skapat tvivel. När man då snävat av det kring det här. Jag har mött människor som har tvivlat på sin egen frälsning. Just för att jag inte har fått tungotalet. Eller jag har inte gjort den här känslomässiga upplevelsen som många vittnar om. Och i praktiken, och inte bara i tidiga pingströrelsen, utan jag ser det också i liksom sammanhang som präglas av det här karismatiska rörelsen talar man alltså. Karismatik, det är grekiskan för nådegåva, alltså det som ges av nåd. Att det nästan blir som ett A- och B-lag De som har upplevt något, de som inte har upplevt något. Där behöver vi vara varsamma att inte hamna. Så är det också tyvärr så att i vår varsamhet att inte hamna där så blir vi rädda för att be om det här. Och att få sätta ord på det och få söka och sådär. Och så blir det som så ofta när vi Guds ande möter oss människor, ja, då blir det också behäftat med vår svaghet och vår synd. Och så blir det de här mänskliga strukturerna och rädslan och sådär. Och jag vill inte hamna där för egen del. Jag vill inte att vi hamnar där. För att vi behöver så få låta Guds kraft genomsyra oss och prägla oss. Men låt det få vara på det sätt som Herren själv vill göra. I den tid han vill göra. På det sätt som han vill göra med var och en av oss. Så låt oss fästa blicken på honom, på hans ord. Inte så mycket på varandra. Ja, låt oss få inspireras och uppmuntras av varandra. Men inte den här hårda jämförelsen. För när Bibeln beskriver andens kraft, andens uppfyllelse och det här att döpas i anden så är det en mångfacetterad bild och en rik beskrivning av vad Gud gör i församlingen och i den enskilda människan. Och jag skulle vilja, i den lutherska kyrkofamiljen som vi tillhör, som EFS är präglad av, så har man med rätta tagit väldigt fasta på att i dopet så handlar Herren och där ges mig allt. Där finns allt. Och sen resten av kristenlivet tar sin utgångspunkt i det. Att jag dag efter dag får leva i mitt dop. Och får se hur också mitt liv förnyas utifrån det här. Vi ska läsa ifrån apostlagärningarna. Det är precis på pingstdagen. Anden har utgjutits över församlingen och det är just det som utövas då. Jesus säger att ni ska döpas med helig ande. Ordet döpas, det betyder nedsänkas. Så vattendopet då, alltså att få bli doppad i vatten, men här också att få bli doppad i anden. Och där sker då en förnyelse av församlingen. Det är någonting som ges till församlingen och som sen är på plats. Sen är, efter det så är det en ny tid för församlingen. Och här tror jag en av de, ett sånt, ska man säga, misstag som vi gör särskilt i vår tid är att vi läser alldeles för individualistiskt. Vi tänker att det Guds handlande med församlingen, ja, det är så, det är sättet det ska ske med mig som individ. Istället tror jag vi behöver tänka mycket mer med Bibelns förförståelse, att vi tillhör, är vi döpta, tillhör vi kroppen, tillhör vi församlingen som har blivit, det är dopet som för oss in i det och församlingen har blivit döpt i heliga ande. Det finns, allting är givet där i det. Och när anden då kommer på det här sättet, apostlarna börjar tala i, och lärjungarna som är runt om börjar tala i tungor. Det är exempel både på hur man talar med befintliga språk, mänskliga språk som man inte behärskar. Men vi ser också sen att tungotal kan få vara ett språk som inte då är ett mänskligt språk utan ett bönespråk. Vi ska tala lite mer om det sen. Men det här gör intryck på alla människor som finns runt omkring. Och reaktionen som kommer är den här från vers 37. När de, alltså de som var samlade här och hörde Petrus predikan utifrån detta, när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Det är löftet. Anden är intimt förbunden med omvändelsen. Det är anden som börjar mana på vårt hjärta. Anden är intimt förbunden med dopet. Ge som gåva till den som genom dopet blir en del av Kristi kropp. Och hos Paulus sen när han skriver om det här så använder han det synonymt. Att bli döpt i vatten och döpt i anden, det är liksom hos Paulus också samma tillfälle. Så att det här säger jag bara för jag vill understryka att när vi talar sen om det här liksom upplevelserna som kan ske och att bli drabbad av Guds kraft, att det inte handlar om att ha anden eller inte. Jag vill verkligen understryka det. Anden ges som gåva när vi i dopet får bli ett med Kristus. Och varför har vi fått? Varför är det så viktigt då att vi har fått anden? Paulus skriver i inledningen i Efesierbrevet, skriver han så här i första kapitlet, vers 13 och framåt. I honom, alltså i Kristus, har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så anden är liksom ett förskott på himmelriket. Vi vet att vi tillhör ett annat rike därför att vi får ha Guds ande i oss. Men det är också en försmak av det som ska komma när ingen sorg finns mer, när ingen svaghet finns mer, när ingen sjukdom finns mer, när ingen död finns mer. Det är det vi blickar fram emot, det är det vi har vårt hopp som kristna. Och anden vill genom församlingen ge en försmak av det här. Och ska man försöka strukturera eller förstå det, så tänk att man talar det om det som två riktningar. Att anden börjar i oss, börjar med vårt hjärta. Anden börjar mana på oss och väcker tro i oss. Och så får vi omvända oss, vi får låta oss döpas. Vi får då plats för Guds ande i oss, för vi tar emot honom. Och så tänker jag att många gånger, och kanske framför allt i lutherska sammanhang som är präglade av den traditionen, att vi tänker att det är, för att vi vet att vi har fått allt där, så ibland missförstår vi det som att ja, men då stannar vi där. Men det är liksom, det är bara början på hur Gud vill verka genom församlingen och verka genom var och en som tror. Johannes döparen säger om Jesus att han måste bli större och jag mindre. Och det är det här andefyllda livet som kristen handlar om. Att få göra den här växten och erfarenheten också. Att det blir mindre av mig och mer av honom. Och där jag, som andens tro och den här riktningen inåt, det är för min skull, för min frälsnings skull. För att jag ska få tillhöra honom. Men när vi talar om andens kraft, om det här att få bli omskakad, få bli fylld av Guds ande, då är det fortsättningen på det, och då är inte det för min skull. Då är det för andras skull. Det är för att Guds kraft ska få komma andra människor till del. Jag får bli fylld av Guds kraft för andras skull, för församlingens skull, för missionens skull. Och ibland tror jag att vi kanske inte får se så mycket av Guds kraft därför att vi stannar vid oss själva. Vi spänner inte på, vi vill inte sätta oss i de situationer då jag verkligen behöver Guds kraft. Därför att det är lite läskigt. Och många gånger ser vi det. Det är när steget tas ut. När jag sätter mig i den här osäkra situationen. När jag delar min tro med någon. När jag frågar om jag får be för någon. Särskilt något så konkret som att få be för någon som är sjuk. Och få be om helande. Jag sätter ju någonstans mitt anseende på spel. Men det är också då jag sätter mig i en situation där jag har ju ingenting att ge. Jag kan inte göra någon frisk. Jag kan inte göra någon annan kristen. Där är vi kallade att be om Guds kraft som bekräftar ordet, det som vi talar om. Och här tänker jag att vi frimodigt ska be. Be om Guds kraft i våra liv. Be om att få bli omskakad i anden, genomblöta, genomsyrade av anden. Be om andens gåvor, alltså den här övernaturliga utrustningen. Där tungotalet, som vi hörde läsningen innan, är en av de här sakerna. Där budskap får bäras fram. Antingen för mig själv i stillhet i andevärlden eller till församlingen genom uttydning. I missionssituationen genom... Jag har träffat flera som har hamnat i den situationen. Där man då har fått ett språk som man inte behärskar. För att man har behövt det, för att man har ställt sig i den situationen. Att nu behöver jag dela evangeliet. Och det går inte. Om inte du griper in här. Och de här gåvorna vill liksom, det är Guds gåva till oss. Det läggs ner i oss. Men det behöver få komma till användning. Få vakna till liv. Jag tänker att det finns sådana här tillfällen där Guds ande vill göra det. Skaka om oss och väcka upp de här sakerna som han har lagt ner i oss. I första Korintherbrevet kapitel 14, lite efter det som Max läste i inledningen här, så skriver Paulus om det så här: sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Så det här är alltså någonting som vi kan sträva efter, alltså be och söka. Och det är jättestörigt, kan jag tycka. Men gång på gång så uppmanar Guds ord oss att be uthålligt och enträget. Tjata på Gud. Man kan tycka vad man vill om det. Men det är en uppmaning som återkommer gång efter gång. Gud vill ha oss på den platsen där vi uthålligt söker honom. Och där vi frågar efter det som han har lovat. Jesus ger oss också löftet om att han är en god far som ger goda gåvor när hans barn ber om det. Han ger helig ande åt den som ber om det. Och frågan är, strävar vi ivrigt efter att vinna de här gåvorna? Och sen också när man har gjort den här erfarenheten och fått märka hur Gud använder i på det här sättet, genom att kan få ett profetiskt ord, alltså att kunna, vi kommer få ägna en annan gudstjänst åt och djupdyka in i det, men det är att få tala någonting, en sanning eller uppenbara en sanning in i en människas liv som jag inte själv kan känna till. Eller jag har fått be för någon som blir helad. Så även om jag har upplevt kanske att jag har fått drabbats av Guds närvaro och Guds kraft på ett särskilt sätt. Inte ens då räcker det. Alltså vi blir aldrig färdiga, och vi ska inte bli nöjda på det sättet. Det här är inte en engångsföreteelse på det sättet. Att vi kan ha haft en upplevelse eller ett tillfälle med Gud och sen... Det här är någonting som vi uppmanar till, att ständigt låt er uppfyllas av anden. Hade apostlarna anden? Ja, det vet vi. läser vi. Var, de hade redan anden till och med på pingstdagen. Jesus hade redan andats på dem. De har tagit emot heliga anden. De fick ändå bli drabbade på nytt. Och sen tänker man, ja men då hade de det. Ja, men ändå. Så gång på gång ser vi hur de blev uppfyllda av anden. Vi behöver, vi kallar det till att be om det här på nytt. På nytt, på nytt. Be om Guds nåd, att han får på nytt fylla mig med helig ande. Och så också, så får låt oss inspireras av varandra och men också vara ödmjuka för att det sker på olika sätt och våra reaktioner på det blir olika. Men får jag ändå dela ett exempel med er. Det mest vanliga jag har varit med om är att det sker i en förbönssituation där någon ger uttryck för det här. Jag skulle vilja få bli fylld av Guds ande på det här sättet. Alltså, så lägger man händerna på och så ber man och så kan det bli en upplevelse av att det händer. Men ibland, så Gud gör som han vill. Han gör det i den tiden han vill. Jag har fått lov att berätta här om en kvinna som kom till vår församling för några år sedan och som inte någon kristen bakgrund, men blev väldigt drabbad och tagit intryck av mötet med kristna här och förstått att det här är något jag vill ha tag i. Få komma till tro och börja sin vandring med Herren, men har noll förkunskap, inga förväntningar på hur saker ska ske eller hur det ska vara. Man har hört såklart undervisningen här om andens liv. Jag är med här på en av våra morgonböner som vi har på torsdagarna. De kan vara rätt så sömniga. Det är inga dundrande väckelsemöten. Utan vi ber troget för det som Herren lägger på våra hjärtan. Vi ber för församlingen, för det som behövs. Och så sitter vi där och så ber jag... För att det är bra att be så. Kom helig ande. Och så beskriver hon vad som hände då. Hon skriver så här. Plötsligt betedde sig kroppen konstigt. Mitt hjärta började slå fortare och jag började känna en tyngd i hela kroppen. Och det pirrade ut i armar och ben. Jag blundade och det kändes som att jag började sväva i den stora röda fåtöljen där jag satt. Jag blev helt vingmelkantig trots att jag hade stängda ögon. Jag flög fram och hela kroppen var som ett fyrverkeri. En otroligt svårbeskriven känsla. Och jag greppade tag i armstödet i människan bredvid mig och kände, nej, nu får jag en hjärtattack. Vad är det som händer? Det var som att sväva på moln och åka karusell samtidigt. Kände sig tung och samtidigt fjäderlätt. Jag minns att jag gjorde ett futtigt försök att försöka beskriva att jag just fått en hjärtattack typ eller vad det är som händer. Och så sa du, alltså jag då, och jag minns det som igår, det låter som helig ande. Den heliga ande kan drabba oss på oväntade sätt. Jag tror att han också gör det väldigt personligt och omsorgsfullt. Vissa av oss behöver få bli omskakade, slagna till backen, fullständigt överbevisade om Guds kraft med en ren fysisk respons. För någon annan så är det en övernaturlig djup frid som infinner sig. Och allt däremellan. Erfarenheterna är olika. För någon så är det, kan det nästan kännas mer som att det liksom landar nästan intellektuellt. Men det är liksom som en bergfast tro som inte går att rucka på. En övertygelse som ingen människa rår på. Och så får man börja fungera. När jag då börjar pröva det här, anar att det är detta som händer, att jag får också börja fungera i det här. Och jag kan inte heller nog understryka hur viktigt det är att vi ber om det här och att vi fortsätter be om det. Att inte heller slå det till ro. Om du har upplevelsen om det här, om du talar i tungor när du ber och tänker att jag har det, be ändå om att få bli fylld av Guds ande. När Paulus skriver till Timoteus som leder en församling så säger han det. Be om att den nådegåva som finns nedlagd i dig genom handpåläggelsen, att den flammar upp på nytt. Vi behöver få bli förnyade. I vägen kan finnas vårt kontrollbehov eller vårt tvivel eller vår rädsla eller ovilja. Men allt det vill Gud ta hand om. Först och främst genom att peka på sina löften. Är du döpt, tillhör du Herren, då har du Guds ande. Är du osäker på hur du ska förstå det här eller hur du ska förhålla dig till det? Be honom om att visa dig. Det finns ett fantastiskt vittnesbörd. Det är gammalt nu. Jag var själv inte med på den tiden, på 70-talet. När den här vågen drabbade menighetsfakulteten. Luthersk högskola i Norge. Och lutheraner skulle börja förstå vad är det som händer och förstå det här. Och så skriver de om hur de samlades till bön och de började göra de här upplevelserna. Men ville också noga förstå med Guds ord. Men så kom de till en punkt där de också kände att vi... Hur ska vi förstå det här? Så här? Vi tar det med Herren. Och så drabbade de på djupet. Så om du inte tar med dig någonting annat från den här predikan, så ta med dig det. Ta det med Herren. Ta den här bönen med Herren och lita på att han vill svara dig och han vill beröra dig. Han vill ge dig goda gåvor. Han vill ge dig den utrustningen som just du behöver för den kallelse som du har. Och så kommer vi tillsammans och som församling får vi se mångfalden i Guds verk och andens kraft. Nu har jag talat länge. Skulle vi kunna göra så att vi står upp tillsammans och så tar vi en stund i bön och så får vi be tillsammans om just det här. Att Guds ande får fylla oss och göra det han vill. Så kommer Max och Caroline leda bönen här med oss. Men vi ber tillsammans.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.